P1 Dokumentär. Miniserie.
Har du nästan blivit hjärntvättad att du är på ett visst sätt under så himla många år? Det är svårt att bara ta dig ur det.
I 2 decennier levde Helena med diagnoser som senare skulle visa sig inte stämma. Men när diagnoserna till slut tas bort finns frågorna kvar.
Varför fanns det ingen liksom som räddade den här tjejen? Varför fanns det ingen som förstod henne? Varför lät folk den här tjejen må så dåligt?
Det här är berättelsen om baksidorna med att leva med en diagnos och om barnen som växte upp och krävde att få diagnosen avskriven.
ADHD stämde in på mig och kanske lite Asperger, sa han också.
Det här är inte jag. Det här är inte någon diagnos som är rimlig för mig.
Jag har köpt ganska mycket utredningar och då är klart att den som säljer utredningar vill göra en omfattande utredning som också går att ta betalt för.
Nej, men det är ju helt sjukt liksom. Det här har begått ett stort fel från början då.
Jag heter Hedvig Nilsson och du lyssnar på P1 Dokumentär miniserie Återkallad diagnos. 3:e delen, jag vill ha upprättelse. Okej, är du redo att gå ut?
Ja.
Hur ofta är du här?
Nej, jag är inte här alls ofta för att jag mår alltid dåligt när jag åker förbi den här kommunen. Jag känner bara olustkänslor där. Det låter kanske grovt, men jag hatar den här kommunen.
Har du inga glada minnen härifrån?
Nej, de är liksom... Det har blivit upptaget av det här som har varit här.
Helena har väntat på den här dagen i många år. Som vi berättade i det första avsnittet i den här serien så blev hon mobbad i skolan och utsatt för sexuella kränkningar av en i skolpersonalen. Hon fick diagnosen autism och placerades sedan i särskolan. Nu är det november 2021 och Helena har bokat in ett möte med företrädare för Forshaga kommun där hon växte upp.
Jag känner mig väldigt nervös just nu för att det är så mycket som står på spel. Så att man vet inte hur man kommer må efter det här, men samtidigt så är det någonting som måste göras.
Varför måste det göras?
Jag känner liksom att jag måste avsluta det här kapitlet och få svar på vissa frågor och för att sen gå vidare.
Vad är det du vill fråga om?
Jag vill bara fråga om hur det kunde gå till så här. Och jag kommer ju även hävda på det att den här så kallade barnkommunen som de påstår att de är stämde inte överens då i alla fall. Så att mina förhoppningar är väl att de agerar annorlunda nu och att de inte gör samma mot någon annan elev. Klockan är 10:08.
Sen början på 2000-talet har antalet barn och unga med en neuropsykiatrisk diagnos ökat kraftigt. Läkemedelsförskrivningen har ökat i samma takt. Men de senaste åren är det fler och fler unga vuxna som fått en diagnos som barn som begär att få den avskriven.
Ja, jag tror att det kommer sig mycket av att de kommer i en period i livet när det som var tänkt som en hjälp inte längre är en hjälp utan ett hinder.
På Karlstads universitet jobbar Kerstin Almqvist. Hon är psykologiprofessor och oroad över att så många barn får neuropsykiatriska diagnoser. Kerstin Almqvist ser en risk i att barn upplever diagnosen som en stämpel. Och om den som fått en diagnos inte själv tar initiativ till att få den avskriven, då står diagnosen kvar i journalen och följer med in i vuxenlivet.
Där har vi ju haft en väldigt olycklig utveckling tycker jag, där det här redskapet, diagnos, som ju har avsett att vara kortsiktigt, där det istället har uppfattats som någonting som är en del av den egna identiteten. jag är det här och den här diagnosen. Vilket ju kan vara en lättnad i stunden, men som också kan bli väldigt obekvämt när man blir vuxen och känner att det här är inte jag. Det här är inte någon diagnos som är rimlig för mig. Det är djupt beklagligt, tycker jag, att man har gett de här barnen en sån uppfattning. De här barnen som vi aldrig hörde hur de hade det, utan bara tittade på hur de betedde sig.
Jag har väl koncentrationssvårigheter, tycker jag själv då. Och jag har haft svårt att hänga med, och jag känner att jag har inte fått någon hjälp. De har skickat mig till skolsyster som har skickat mig till någon skolläkare som säger att du har nog ADHD, och så är det ingen mer med det sen.
ADHD är den i särklass vanligaste neuropsykiatriska diagnosen. Innan ett barn får en diagnos ska barnet utredas. Men det finns inga blodprov eller röntgenundersökningar som visar att ett barn har ADHD, utan diagnosen sätts till största delen utifrån hur barnet beter sig. I Olivias fall var det skolan som föreslog att hon skulle utredas eftersom hon hade problem att hänga med i undervisningen.
Jag ville ju nästan till slut få ADHD för att få hjälp i skolan. Jag blev behandlad precis som de andra eleverna som inte hade det svårt. Och då det slutade med att jag hoppade av. Så.
Vad hoppar du av? Vilken
skola? Gymnasiet hoppar jag.
Men när skolläkare, skolsköterskor och andra sa att du har troligen ADHD, vad tänkte du själv?
Nej, alltså jag tycker inte att det passar in på mig jättemycket, fast det är klart att jag tror på det när de säger det till mig. Jag och mamma var och pratade med han, skolläkaren då. Och ADHD stämde in på mig. Och kanske lite Asperger, sa han också. Men då sa väl mamma nej till det.
Jag som mamma, som har känt Olivia sedan hon var en dag gammal, ser inte att hon har någon diagnos. Då blir jag bara arg och kanske lite stönig också, att det finns inga tecken på Asperger på Olivia.
Trots att hennes mamma Sandra var emot så bokades det in en tid för utredning hos ett privat vårdbolag. Olivia hade fyllt 18 och blivit myndig och fick nu bestämma själv. Men varken Olivia eller mamma Sandra tyckte till slut att det kändes rätt.
När jag pratade med den här kvinnan så var hon väldigt noga med, eller hon ville väldigt gärna att Olivia skulle komma, för att hon var tvungen att göra de här 15 utredningarna innan jul.
Då skulle jag få träffa en psykolog och en psykiatriker från klockan 13 till klockan 18. En halv dag, vilket jag tyckte var konstigt.
Så då kändes det lite grann som att det var utredningar på löpande band.
Det är ingen som ska sätta en diagnos på mig över några 5-6 timmar. Så, utan jag vill i så fall utreda ordentligt. Och då åkte inte jag. För jag kände att det här är inte seriöst.
Till skillnad från Helena i Forshaga så gjorde aldrig Olivia utredningen. Och fick aldrig någon diagnos. Istället började hon gå i kognitiv beteendeterapi hos en privat terapeut som familjen betalar för. Idag är hon 23, har ett jobb och pluggar på universitetet.
Jag mår bra idag, ja. Jag tycker att jag har tagit tag i mitt liv lite. Och att gå i terapi har verkligen hjälpt mig.
Hur känner ni idag inför att ni faktiskt sa nej till den här utredningen då?
Ja, jag är ju bara glad att vi gjorde det. Jag tycker att det är många som får diagnoser. Jag ska inte säga att många har det säkert. Och det är klart att de måste få den hjälpen de behöver. Men de som inte har det ska ju inte på grund av samhällets påtryckningar få diagnoser för att få hjälp. Så är det väl, tycker jag. Jag är bara en mamma.
Vad tycker du, Olivia?
Jag tycker bara att det är bra att jag får vara som jag är utan att någon ska säga till mig, aha, men du har en diagnos, det är därför det är som det är. För det är inte så, utan jag är som jag är för att jag är som jag är.
Jag tror att en del av det har att göra med att vi har ett samhälle som ställer väldigt stora krav på att du ska hantera mycket information. Det sliter på hjärnan, du är vaken mycket, du håller på med skärmar mycket, du tröttar ut hjärnan, kräver att den ska klara omänskliga saker. Så jag tänker ofta det här om samhällets krav och människors förmågor, om de inte matchar, vad är det vi ska göra då? Ska vi sätta diagnos och säga att det är fel på människorna? Eller ska vi säga att det inte är rimligt att ha ett samhälle som är på det här sättet?
Ing-Marie Wieselgren är psykiatrisamordnare på Sveriges kommuner och regioner. Under 2000-talet har antalet neuropsykiatriska utredningar av barn ökat stadigt. Utredningarna görs både inom den offentliga sjukvården och av privata företag.
Vi har nog haft ett överdrivet stort utredningsbatteri. Vi har köpt ganska mycket utredningar. Och då är klart att den som säljer utredningar vill göra en omfattande utredning som både fyller alla krav men som också går att ta betalt för. Vi har gjort utredningar som faktiskt bara har blivit en pappershög. Och det är det vi försöker också nu banta ner en del.
De jag har träffat som har velat ta bort sin diagnos återkommer ofta att de säger att de känner sig stämplade. Hur ser du på risken att man säger att det är barnet det är fel på istället för att titta på omgivningen?
Jag tror att det är en stor risk i dagens samhälle. Vi är i det här individualistiska samhället så lägger vi väldigt mycket på individen. Och det tror jag ökar trycket också då på att få en diagnos, att få en förklaring på varför jag inte klarar det som i det här läget förväntas av mig. Istället för att man då tittar på sig, det här är helt orimliga förväntningar. Man måste kunna få vara lite skör, ha lite svårt och ändå kunna passa in.
I och med den här diagnosen jag fick så började de ju medicinera mig också. Då fick jag ju någon Zoloft heter det. Och då gick jag ju upp också 40 kilo på väldigt kort tid. Och fick jättemycket ångest av den. Hade svårt att vara i affären. Och jag vet inte, jag blev nästan den personen som de sa från början att jag är. Så att jag blev liksom sjuk. Det är det enda jag kan säga.
Helena var 13 år när hon fick diagnosen atypisk autism. Hon placerades i särskolan men vantrivdes. Hon fick antidepressiva läkemedel i hopp om att det skulle hjälpa mot hennes vredesutbrott. Men medicinen fungerade dåligt.
Jag tyckte inte medicinen gjorde varken till eller ifrån. Va? Så att det frågan om det ens var medicin hon skulle haft.
Helenas pappa minns hur hans dotter istället för att må bättre snarare började må sämre.
Om man nu läser bipacksedeln på den medicinen så är det ju står det ju att det är kraftig viktförändring då, så att Helena gick upp så att man kände inte igen henne. Istället kanske hon skulle ha haft någon psykologkontakt och sådana saker. Tror jag hade varit bättre där hon verkligen kunde liksom fått ventilera sig om allting istället för att liksom ge dem en medicin så att de blir som en fotboll nästan.
Hur agerade ni då när hon fick den här medicinen? Tänkte ni att ja, men då behöver hon den? Och vi får...
Ja, naturligtvis. Det var ju en doktor på barn- och ungdomspsykiatrin som skrev ut den här medicinen så att vi trodde ju helt fullt och fast att de kan sin sak och det är väl det här hon behöver då, så att vi motsätter oss inte det heller då.
Jag satt ju mycket hemma vid datorn. Det var så jag levde typ. Där kunde jag vara mig själv och där kunde jag liksom lära känna folk ifrån mina grunder. Jag behövde ju inte berätta om min mörka hemlighet som jag kände då. Och då blev det liksom att jag pratade med en kille som bodde i närheten av Borås. Och då blev det liksom att vi träffades och sen var jag där hela tiden i princip och sen flyttade jag dit.
Vändningen för Helena kom när hon lämnade Värmland. Efter att ha hoppat av gymnasiesärskolan och suttit hemma i flera år hittade hon kärleken.
hann jag flytta upp i lägenhet i Borås. Och sen kom det två barn. Så att, och sen började jag plugga och såna saker. Det här med diagnosen kändes så långt borta just då. För att jag kände bara att jag mådde så bra. Det var som att hemma och med honom och runt omkring så kände jag mig normal. Jag kände ju liksom att livet flöt på. Det var så bra. Men i kontakt med vården så var det ju alltid att det drogs upp. Och det var ju då jag ofta kände mig onormal. Man tyckte inte diagnosen stämde. Men man tänkte inte att det kanske går att göra om någon diagnos. Så. Men sen jag fick reda på att det går och det finns möjligheter och sådana saker, då gjorde vi det. För jag kände till slut att det här stämmer inte. Så jag tjatade och tjatade i 5 års tid. Och till slut fick jag min NP-utredning. Och sen så hade vi möte och träffades och då berättade han att du har ingenting. Utan dina problem som du har är ju baserade på hur du har blivit behandlad och på hur ditt liv har sett ut.
Det skulle ta 2 decennier innan Helena blev av med sina autism- och borderline-diagnoser. Tillsammans med sin sambo och sina 2 barn hade hon vid det här laget flyttat tillbaka till Värmland. Utredningen pågick under flera veckor och blev klar på våren 2021.
Den här utredningen som jag gjorde nu sist, den var ju så himla lång, intensiv och det var så flera involverade och allting står så utförligt och det känns ändå som att den är korrekt utförd. Jag känner ändå liksom att det kändes rätt efteråt och jag tror ändå att det är magkänsla man ska lyssna på främst, för att innan kändes det ju inte rätt. Men när jag fick de här svaren så kändes det bara som att han förstod mig bättre än någon annan. Jag kände mig väldigt glad, gjorde jag. Men samtidigt så kände jag mycket. Det var som att först blev jag glad. Men sen så fick jag någon sån här ångestkänsla. Att det var bara som att. Men de här andra 20 åren då?
Nej, men det är ju helt sjukt liksom. Jag tror det är många som går och har fått en diagnos som inte stämmer. Sen i vuxenlivet då. Utan de har fått den här stämpeln på sig då. Så tror jag att det har fungerat mycket. Det här har begåtts ett stort fel från början då.
Jag är ju fortfarande ärrad. Alltså jag mår ju fortfarande dåligt. För jag har ju växt upp med det här. Jag har ju växt upp med att jag är annorlunda. Så att det känns ändå som att 20 år av mitt liv har bara stulits. Men det är ingen som ansvarar för det. Så att jag vill ha min upprättelse.
Kommunkontor står det här.
Ja. Jag gör ett möte med Peter Ölund 10.30. Ölander kanske det var.
10.30?
Ja.
Kommunhuset i Forshaga, november 2021. Efter 20 år är Helena tillbaka i kommunen där hon växte upp. Helena har stämt träff med barn- och utbildningschef Peter Ölander.
Hej.
Hej.
Peter.
Va?
Det är en man jag träffar.
Ja.
Vill du vara med?
Ja.
Är det ni?
Mm. Nej, du sätter till.
Ja.
Mm. Och du stod inte med på den gruppen?
Nej, den här klassen i alla fall.
Med på mötet är också Ann Brynjel som var rektor i Helenas skola men som var sjukskriven just när Helena fick sin autismdiagnos. Helena placerades i särskolan efter att ha skolkat mycket. Något som utlöstes av sexuella trakasserier av en i skolpersonalen.
Allting börjar ju ändå liksom att jag börjar ju 7:an som vanligt först.
Mm.
Och han var ju väldigt närmande och sa väldigt konstiga saker och gjorde så här vissa närmande och sånt. Det var ju då hela den här karusellen började.
Du, det ska jag tala om för dig att det gick rykten om det och han blev bort. Han förlorade sin
tjänst. Han liksom kunde ta.
Det upptäcktes.
Ja, han tog mig både på, alltså på baken och han ville att jag skulle hälsa på. Han frågade om jag någon gång har haft samlag med någon annan. Och det var ju sånt som gjorde liksom att jag inte ville till skolan.
Och det var då du menar jag drog igång med utredning? För,
ja, det var då allting bara startade igång. Så.
Han var vikarie, han var inte fastanställd, han var vikarie. Ja. Men han åkte, det har jag hört.
Vad är det som blir jobbigt?
Jävla grejer bara.
Vad tänker du? Har det här gått rätt till?
Nej, det skulle jag nog säga att... Alltså, själva utredningen kan vara helt rätt och helt riktig då den gjordes. Men det är ju hur man följer upp och om eleven är rätt placerad i den skolformen. Så där tycker jag väl inte att det har gått rätt till. Nej, så är det. Det är ju inte rätt på något sätt.
Sen den nya skollagen kom 2010 ska barn inte längre placeras i särskola enbart på grund av en autismdiagnos. Det som hände Helena ska inte kunna hända idag. För Helena blev särskolan ett trauma som hon fortfarande lider av.
Vad gör du idag då?
Jag är sjukskriven.
Okej, har du haft något jobb?
Nej. För att jag har haft så himla dålig självkänsla och jag har fortfarande. Mm. För det är det att när jag fick den här diagnosen när jag var 13 år så har det blivit att det har ju följt med mig och folk har ju tagit mig på ett visst sätt. Så att man har ju ändå fått höra hela tiden att man är på ett visst sätt. Från både lärare och psykologer och allt.
Jag känner ju att det är... Ja, på något vis sorgligt. Det är att höra hennes historier och berättelse att man får en låg självkänsla. Och i Helenas fall det blev fel. Så det är ju tydligt. Men det kändes som att det här mötet var väldigt positivt. Att göra den här resan och få någon slags upprättelse. Så att jag är oerhört nöjd att vi har tagit oss den här tiden allihop.
Ja,
det är bara ledsamt att du har råkat illa ut.
Ja. Men det känns redan bättre, gör det.
Gott.
Ja.
Ja, precis. Ja. Ha det gott då.
Ja, det är sant då.
Och så hör du av dig.
Ja. Hej då.
Vid Helenas senaste läkarbesök konstaterades att hon lider av en depression som utlöst av det hon varit med om. Hon står nu i kö för att få terapi men har fått beskedet att det kan dröja flera år. När hon fick sin första diagnos var hon 13, idag hon fyllt 34. Helena har läst upp sina betyg på komvux och målet för framtiden är att kunna ta sig ut på arbetsmarknaden.
Det har liksom blivit fel allting. För det är det liksom att har du nästan blivit hjärntvättad att du är på ett visst sätt under så himla många år. Det är svårt att bara ta dig ur det. Men jag känner att jag är på rätt väg. Bara av att vi träffas så här känns ju som ett steg i rätt riktning. Min största dröm är ju att ha ett jobb. Det här är faktiskt... Det känns som att när jag väl skulle få min första lönespel så ska jag rama in den på väggen. Det hade varit stort. Så jag avundas verkligen alla som jobbar. Men det kanske kommer.
I nästa P1-dokumentär-miniserie hör du om svenskarna som säger nej till coronavaccin.
Vi håller människor rädda hela tiden för då är de lätta att manipulera och kontrollera.
Det här är inget vaccin enligt mig. Det här är ett experiment mot mänskligheten.
Du har hört tredje och sista delen av P1-dokumentär miniserie Återkalla diagnos av Hedvig Nilsson. Slutmix Bengt Pettersson. Producent Martin Jönsson. Det här är ett program från 2022.